Det här avsnittet av Sanny och Svensson är sponsrat av Amazon Prime Video. Om du lyssnar på den här podden så har du förstått att hockey är mer än bara tre perioder på is. Om man lever hockey, sover hockey och äter hockey så är man inte nöjd när slutsignalen ljuder. Man vill ha mer. Därför tror vi att du kommer gilla dokumentärserien All or Nothing på Amazon Prime Video, där William Nylanders Toronto Maple Leafs är ett av lagen som följs av Amazons kamerateam närmare än någonsin. Hos Amazon Prime Video hittar du även en massa andra sportdokumentärer om allt från NFL till den rykande färska Rooney för dig som gillar engelsk fotboll. Testa Amazon Prime Video gratis i en månad på primevideo.com. Nu, Sanny och Svensson.
Podplay. Ny vecka, ny podd. Välkomna tillbaka. Sanny och Svensson med avsnittsnummer 98. Och då tänker vi såklart på
Oliver Larsen, såklart. Men i Västerås så tänker man på Viktor Mårtensson. Och jag tänker på när han gick med den här fighten med Jean-Luc Grandpierre och ja, kanske den med Victor Gibbs Sjödin. Ja, det var, han satte det verkligen på.
Han var hård, ja.
Och han satte det på kartan här med fighting. Vi ska inte surra för mycket om det. Vi har Jannis Kallnins i Växjö. Och sist men inte minst har vi naturligtvis vintern i Gävle 1998 som vi också fick inskickat. För det var en galen vinter. Jag pratade med det, om den vintern på Putte Sjöberg för några matcher sen faktiskt.
Ja, det hade jag inte koll på. Men svenskfödde Jesse Puljärvi, Peter Klitze i Linköping, Jesper Bratt i AIK, HV-fostrarna Connor Bedard och Edvin Höglund i Kvarnsveden.
Men vi fick inskickad från en riktig konung, Joakim Deschenhed. Han kom med riktiga guldnamn. Låt mig bara rabbla dem en efter en. Vi har Tyler Bovin i Surahammar, Jonathan Rodensjö i Väsby, Joel, eller han heter kanske inte Joel, han heter Joel Harlevi i Visby Roma. Det var jag som var inne där, Joel. Vi har Anton Ekstrand Sollentuna, Simon Gunnarsson Sala, William Melin, Kalle Hells IF, Kevin Göransson, Dubo IK och Lukas Eriksson i Ockelbo Hockeyklubb. Naturligtvis så tycker jag att vi ska börja med det som ändå hände här i världen som slog ner, ja, ursäkta att jag säger det, men slog ner som en bomb. I torsdags morse vaknade vi till väldigt tråkiga nyheter att det hade inletts en invasion i Ukraina. Och först, vad tänkte du när du såg det som hade hänt?
Nej, men alltså det är ju, man har ju förstått vart ande har barkat så, och jättehemskt. Det är ju helt fruktansvärt såklart, och bilder som kablas ut och saker man läser, man häpnas ju. Det är ju skrämmande på så sätt som Ryssland och Putin beter sig just nu, och oroväckande världsläge.
Det är väldigt många som vill ha svar på hur vi tänker kring hockeymässigt kring detta. Jag kan rabbla några som har tagit upp det. Vi har Nils, Andreas Johansson, Viktor Larsson, Tina Norman, Jonas Assler, Henrik Fridström, Mattias Wallin, Daniel Stenert, Jesper Nilsson, Rob Linköping, Oliver Strand och Joakim Lindvall. Hur tror du det påverkar hockeyn det här?
Alltså jättemycket såklart. Om vi då börjar med det sportsliga och ser till KL, så har Jokerit redan dragits ut slutspelet. Dynamo Riga har dragits ut KL. Jag vet att det finns folk som har åsikter på att spelarna ska helt enkelt åka därifrån. Det vore lätt för mig att sitta och säga det här också, att spelarna i då till exempel Spartak Moskva och CSKA som satt spelade den match, träningsmatchen, när det stod en skylt med Putin är vår president på plexiglaset bakom. Det är jäkligt lätt att säga att man ska åka hem. Men vad händer om man åker hem? Alltså, vad finns det för säkerhet för personerna där som skulle eventuellt ta ett sånt beslut? Och det var ett jäkla hyckleri av mig att sitta och säga att jag skulle gjort si eller jag skulle gjort så. Det är samma sak det här med OS i Peking till exempel. Ja, men jag skulle inte ha åkt. Nej, hade jag fått chansen att åka till OS i Peking hade jag gjort det. Jag var själv och kommenterade hockey-VM när det var i Belarus 2014. Jag tog ingen ställningstagande då. Så det är liksom att sätta det här på idrotten, att de ska ta de beslut. Tycker det är rätt hårt och blir lite orättvist mot dem. Och därför vill inte jag sitta med det hyckleriet. Samtidigt, för KLs framtid och spelare som vill åka dit, det undrar jag vad som händer framledes.
Ja, men verkligen. Och jag kan tycka att det är väldigt lätt att kasta skit även på de ryska spelarna. Så att Dominik Hasek var ute och tyckte att Alexander Ovechkin till exempel skulle ta ställning på ett bättre sätt. Jag förstår att Ovechkin inte vill ta så hård ställning, men han är säkert livrädd. Han har familj och släkt och vänner i Ryssland, ja. Och det är hans hemland. Det är inte, jag kan inte tänka mig att det är lätt att ta en så aktiv ställning i hans position.
Nej, alltså det är inte, det fria ordet står ju inte i Ryssland. Det kan man ju snällt konstatera. Och att då uttala sig kritiskt mot sitt hemland kan ju få konsekvenser. Och vilka konsekvenser det blir, det vet jag inte. Men med tanke på Putin och vad man är kapabel till så förstår jag att spelarna tar ställning till. Men de som måste ta ställning, det är ju, om vi får kalla det, i maktens korridorer i Svenska ishockeyförbundet, internationella ishockeyförbundet, det är bara kapa Ryssland från all medverkan. JVM, absolut inte, som spelas i sommar. VM framåt här i vår, absolut inte med nuvarande läge. Fotbollen, det har ju länder sagt att de inte spelar mot Ryssland. Det är just den typen av aktioner måste göra mot Ryssland, eller sanktioner måste göra mot Ryssland. För det är någonting som är viktigt för Ryssland och Putin, så är det idrott och i synnerhet hockey.
Anders Larsson satt i Simor-studion i torsdags och jag tyckte han tog exakt noll ställning, om jag ska vara helt ärlig.
Nej, och det är ju liksom kontroversiellt att ta ställning, men jag tycker det är ännu mer kontroversiellt att inte ta ställning. För du tar ju ställning för mänskliga rättigheter, du tar ju ställning för rätt saker i det här fallet. Det är bara fördöma allting som finns. Bara kapa allt form av samröre med Ryssland, rysk idrott, rysk hockey. Nu när vi har en hockeypodd. Det finns ju en massa andra sanktioner såklart du kan göra mot Ryssland givetvis, men nu när vi isolerar vårt samtal mot hockeyn, så är det såklart att Anders Larsson, han sitter ju knät på IHF, han sitter i styrelsen där, och de sitter ju i sin tur i knät på makthavare i Ryssland och indirekt Vladimir Putin. Så att helt åt helvete, om man ska vara helt ärlig.
Ja, men så svårt är det faktiskt inte att göra det. Eurovision gjorde det tidigt. Fotbollsförbundet FIFA har gjort det här nu. Så att det kan ju inte alls vara svårt att göra det. Så jag begriper inte varför man inte har gjort det.
Men du som ändå avslöjar värvningar, har snackat med agenter, spelare på en större utsträckning än vad jag gör. Vad är snacket? Är spelarna sugna på att åka? Finns det spelare som tackar nej till kontrakt eller vill till och med avbryta eller liksom cancellera kontrakt, eller hur ser det ut?
Ja, men säkert. Vi har ju en värvning som gjordes redan i januari. Matt Tomkis är ju klar för en av Moskva-klubbarna i KHL till nästa säsong. Och där vet inte jag hur det blir nu för hans del. Och nu har ju Frölunda lyft upp Lasse Johansson och tagit in Dickov som sin andra keeper. Så nu är han ju kanske utan jobb. Sen är det ju, där är ju saker som sker i Ryssland med Swift till exempel. Blir ju spärrat och då kan du inte göra ekonomiska transaktioner med utlandet.
Men vadå? Swift? Vad är Swift? Alltså, utveckla.
Ja, jag jobbar inte på bank, om du tror det.
Nej, men alltså du drar ju med Swift. Alltså du kan inte göra banktransaktioner från Ryssland till exempel.
Nej, men
man
isolerar ju egentligen Ryssland från den internationella marknaden, så att säga. Alltså den internationella bankerna, kan man väl kortfattat säga. Att de pengarna som finns i Ryssland, de stannar i Ryssland, om man får säga så då.
Ja, jag fattar. Okej. Okay. Men det betyder ju att rimligtvis, jag vet att det här är en betydelselös fråga i det stora hela när det pågår ett krig. Men om vi då återigen trycker på att det är en hockeypodd vi har, tror du det kommer bli en liksom fler spelare, till exempel finska toppspelare som det var för 15-20 år sedan, att de valde SHL? Många svenska toppspelare kommer hem istället eftersom jobben i Schweiz kanske redan är upptagna. Hur tror du det kommer bli framöver?
Ja, det blir, först och främst så tror jag det blir de schweiziska lagens lycka, eftersom de kommer ha lite fler platser för importer till nästa säsong som det ser ut idag. Så där kommer det ju bli attraktivt att spela. Men sen så tror jag ju att det kanske kan likna som det ser ut här från 20-25 år sedan, att Esa Keskinen och Juha Rihjärvi valde att spela i Sverige. För att hade det varit nu så hade ju de hamnat i KHL, eller om det hade varit för en månad sedan, så hade de ju valt att spela i KHL. Så någonting i den stilen kan jag ju tänka mig att man att det blir mer spelare, i alla fall från Finland, som kan tänka sig att spela så här, de som inte är redo för NHL.
Men någonting vi har sett de senaste åren, det är att de bästa spelarna i regel har ju KL-klausuler i sina kontrakt, att man har då till ett visst datum, typ 15 mars eller 1 april eller någonting, att kunna liksom utnyttja den klausulen och på så sätt aktivera ett kontrakt i till exempel KL då, då. Hur ser det ut? Alltså, i det här läget, de spelarna som har den klausulen, de kommer ju absolut inte kunna aktivera den eller vilja aktivera den.
Nej, det är, men ofta har man ju både KHL och Schweiz, så att Schweiz-klausulen ligger väl kvar, och vill man aktivera den så är det ju bra. Marcus Sörensen är nog glad att, det är han, att han har signat med Fribourg Gottron istället för att han har signat med en KHL-klubb till exempel. Men annars så tror jag att en sån som Jakob Delarås har ju en KHL-klausul. Vad tänker han? Ska han verkligen åka till KHL? Jag kan inte tänka mig det. Han åkte hem till Sverige för tryggheten och för att, med familjen och allting. Och har ett bra kontrakt med Färjestad. Alltså han går ju inte till KHL i det här läget.
Ja, du var inne på Jakob Delarås. Vi går till det hockeymässiga nu då. Att han hade eventuellt då en klausul i sitt kontrakt. Det var väl därför kanske att Färjestad letade kanske en ersättare mer till Jakob Delarås i form av Fredrik Händemark som du nämnde i förra veckan, tänker jag. För Rydahl, Gustav Rydahl känns ju mer som out till NHL om han ska lämna.
Nej, men det är klart att Rydahl är en sån som kan ta, det kan ju vara hans sista chans att få någonting till NHL den här gången. Han fick ju lite problem med skada när det kanske var på G förra gången. Men Jakob Delarås tog vi aldrig riktigt upp när vi nämnde Händemark förra veckan att Färjestad skulle kunna tänka sig honom. Och det är klart att det här blir ju en viss rörelse på marknaden. Om Delarås blir kvar i Färjestad så kanske inte de är intresserade av en Händemark för att ersätta Rydahl med. Men där skulle jag kunna tänka mig att man är ute efter en annan spelare. Jag har hört lite småsord, det surrades redan i somras om honom. Marcus Johansson som spelar Seattle nu, hör jag att man... Det finns ju diskussioner, man har pratat tidigare. Han är född 90, han är 32 år. Ska han komma hem och kanske ta den luckan där nu på Rydahls plats, att man får en lite mer kreativ center där?
Ja, det är ju det, så här är det ju. Det ger ju Wallin, sportdirektören, lite utrymme, spelrum att kunna förhandla om då Rydahl lämnar för NHL och till exempel Delarås till schweiziska ligan, vilket han säkert skulle vara attraktivt, OS-spelare som han är. Men det är klart att han vore ju en klockren spelare. Sen vet jag också att han är ju bästa polare med Magnus Nygren. De har barn i samma åldrar och fruar som är jättetajta kompisar, så att det är klart att det Davos skulle kunna vara ett alternativ också för den typen av spelare. Men vill han välja tryggheten i Sverige och ändå en tynande NHL-karriär där borta, så är Färjestad ett alternativ, och det vore ju en toppcenter, det kan väl slå fast.
Ja, han har ju kanske haft det lite tuffare i Seattle nu, och det kan väl ändå vara läge för Europa för honom. Han valde ju ändå för han ville fortsätta jaga sin dröm där borta.
Ja, och han har ju möjlighet att bli tradad nu på deadline, för han har ett relativt billigt kontrakt, så det är klart. Men nu när vi håller oss kvar vid Färjestad, den största då sportsliga nyheten, eller de två största sportsliga nyheterna, var ju att Viktor Stråle klev in som ny tränare i Björklöven, men den största såklart var ju att Thomas Mitell ersatte Johan Penneborn under fredagen. Och man kan ju säga mycket säkert om Thomas Mitell, det kan man göra, men den jäveln är inte feg i alla fall. Han hade ju med enkelhet kunnat sagt att okej, okay, jag hör vad ni säger, men vi kan höras på söndag. Då hade Färjestad mött Frölunda på hemmaplan redan. Han hade fått söndag, måndag, tisdag, onsdag innan man mötte Djurgården borta på torsdag. Men han klev in i hetluften direkt och Färjestad vann med 3-0 över Frölunda. Och Mitell fick ju, om man får ändå kalla det för en drömstart.
Ja, verkligen. Och Dennis Hildeby fick hålla sin första nolla i karriären också.
Ja, men han, vet du, han har växt ut till en jäkla profil rätt snabbt i Färjestad och Karlstad. Och grabben är ju, han är ju duktig också. Han gör det ju bra. Han kom in där mot Skellefteå och släppte ingen kasse visserligen när Färjestad låg under med, jag tror, 5-0. Och sen spikade mot Frölunda. Så han har gjort det bra de matcherna stått, verkligen.
Ja, men verkligen. Han var ju inne mot Frölunda borta också. Jag såg honom mot Malmö också i Karlstad. Och mötte de förvisso ett svagt lag. Men han släppte bara en puck där också. Så han måste i alla fall ha en riktigt bra räddningsprocent. Men Mitell, vad tror du han kommer att betyda? Och varför är det viktigt att göra den förändringen redan här och nu?
Flera anledningar. Alltså, jag tror att Penneborn hade gått i mål med det här laget. Färjestad kände att ska vi kunna vinna SM-guld så måste en förändring göras på tränarsidan. Man har dragit livlinan i form av Dominic Forge. Man har värvat in en back, Theodor Lennström, även om han inte riktigt har hunnit spela. Och sista var då Johan Penneborn. Och framförallt om man tittar resultaten mot topplagen. Frölunda, Skellefteå, Rögle och Luleå. Då har man, tror jag, om det är 7 eller 9 poäng på 13 matcher. Man kan inte matcha de bästa lagen. Och då tror jag man kände från Färjestads sida att någonting måste göras. Och Metell var ju klar då redan för nästa säsong. Varför inte plocka in honom redan nu? Jag kan säga, jag var inte chockad. Jag var dock förvånad läget när Metell kom in, som jag var inne på där. Att han hade ju med enkelhet kunnat vänta lite.
Det är många som naturligtvis frågar om detta. Johan Gustafsson, Nelsa har tagit upp det. Sen har Texas Jack en fråga. Lite tankar kring Färjestad tränarbytet. Och hur ser ni på att det verkar vara så mycket klappa med hos och mys i laget? Tänker på intervjun med Jakobsson och Wallin. Hur är det möjligt att det kunnat bli så i en förening som Färjestad?
Ja, det är jättemärkligt skulle jag vilja säga. Att man har släppt så mycket ansvar till spelarna. Och att Johan Penneborn har ju liksom velat vara spelarnas tränare. Och jag är väl lite mer så här att Sam Hallam är för fan inte omtyckt av alla. Roger Rönnberg är inte omtyckt av alla. Det är liksom inget självändamål att vara omtyckt av alla. Jag tror man måste kunna ta obekväma beslut. Och min känsla kring Johan Penneborn, han har inte kunnat ta de obekväma besluten. Vilket har gjort att det är spelarna som har styrt det där laget i ganska stor utsträckning. Och när man kanske har en del kärnspelare som inte riktigt är beredda att lägga ner det där extra hårda jävla jobbet, om ursäkta mig, då blir det en ond spiral. Och det är väl Metells jobb att bryta nu tillsammans med Wallin och några till.
När du vill påpeka någonting, det är då svordomarna kommer fram.
Är det så alltså? Ja, det är kanske det är. Ja, jo, men alltså, då, det kanske blir att man är mer tydligt. Eller så är det tecken på att jag får dåligt ordförråd.
Men du, Henrik Andersson, vi kan ju inte ha en podd utan en fråga från honom. Han undrar om det kan vara en av de bästa insatserna Färjestad gjort under säsongen mot Frölunda i lördags.
Det är den bästa matchen man har gjort mot Frölunda. Men om det är den bästa matchen man har gjort under säsongen, nej, det vet jag inte riktigt. Det som är, det är ju alltid, eller oftast har jag hört Färjestad här, det är så här vi ska spela, det är så här vi ska uppträda, det är så här vi ska jobba. Ja, men när man gör det så är man ju bra, men man har gjort det för sällan. Så att det är klart att nu när man får ny röst, när man ser att det är resultat, ja, men då kanske de taggar till och kan prestera så här i match efter match. För det är ju viktigt att ta sig in på en topp 6, vilket man fortfarande har alla möjligheter att kunna göra. Och därifrån ha en bra spurt in för att ta sig en positiv trend i slutspelet.
Men en sak jag har funderat på, nu valde man ju göra en förändring förra året. Precis innan slutspelet lyfte man ut Jörgen Dahlgren och Peter Popovic och tog in Pelle Pressberg och Thomas Rodin. Jag har tänkt, är det verkligen premiumassisterande tränare som de andra klubbarna har? Och då tänker jag till exempel på Strid och Kyrre är väl bra assisterande tränare i Luleå. Vi har Falk i Skellefteå, vi har Pierre Jonsson där också till exempel, som känns som något helt annat än Tutto och Pelle Pressberg i Färjestads spår. Så jag får inget riktigt intryck av dem så att säga.
Nej, det är ju superbra killar, jättebra killar. Men är de den här som slår upp datan det första de gör på morgonen, kollar detaljer, kollar statistik, kollar övningar, tar spelare åt sidan, sitter och i 30 minuter med Adam Ginning och tittar på video och den här typen av saker, som jag vet att Corey Murphy till exempel gjorde, eller Jakobs i Oskarshamn, eller Kärnqvist i Oskarshamn till exempel, bara nära exempel. Är man det? Jag tror inte att man är det. Man är nog inte det hårdast jobbande ledarteamet i ligan. Och den ambitionen tycker jag att man måste ha om man ska vara ett hårt jobbande lag på isen. Det tycker jag sprider sig. Så att, Metell måste få välja sina assisterande tränare. Om han då är bekväm med Rodin och Pressberg, fine. Alltså om han tycker att det här funkar bra. Men annars så är det hans, tycker jag, tillsammans med Wallin som ska ta det där beslutet. Och då måste man ju klart välja att gå en annan väg, helt klart.
Ja, för Wallin var ju givetvis väldigt tydlig med att Pelle Pressberg och Rodin ska stå i båset fortsatt denna säsongen och nästa, för de har avtal. Och han kan ju inte säga någonting annat till mig när jag frågar.
Vi plockar in en fråga från Sofie Lindvall. Du avslöjade, Johan, att Jeff Jacobs skulle till Linköping. Och då frågar Sofie Lindvall här, varför blev det inte Färjestad för Jeff Jacobs? Vilka andra assisterande kan vara bredvid Metell nästa säsong? Men om vi börjar där med, jag vet inte om det är en sån här breaking news, en jättestor grej att en assisterande tränare går, men jag hade väl någonstans räknat in med att Jacobs kommer landa in i Färjestad. Det var helt nästan säker på det, med tanke på avståndet Karlstad-Borlänge där han har sin familj och tidigare fin relation med Thomas Metell.
Ja, verkligen. Och det var väl det som kändes som närmst Borlänge där han har sin familj och sociala situation. Nu när det inte blev Leksand eftersom Per Stuv ska gå till Leksand, så hade jag också räknat in att Jeff skulle hamna där bredvid Mittell. Men nu blev det i Linköping. Jag fick väl lite tendenser från Oskarshamnslägret att det kan vara en viss besvikelse att det är ju inte så mycket närmare hem till Borlänge än vad Oskarshamn är. Men man ska komma ihåg så här att Linköping, det är kanske 1,40 korta resa. Man kan åka tåg emellan. Det innebär att man kan jobba på tåget på ett helt annat sätt än att du sitter i bilen. I bilen kan du ju inte plocka upp datorn. Du kan på din höjd prata telefon. Så det blir en annan sak. Och jag pratar även med Barometerns reporter Jesper Hallberg, som faktiskt också hade nyheten. Så jag är glad att jag hann före att skriva den. Men han sa till mig att det skulle kunna vara aktuellt med någon form av pendling med Jörgen Dahlgren också. Och att de skulle kunna sitta och knåpa på lösningar i bilen eller på tåget då.
Ja, oavsett så får vi ju gratulera Linköping och Claes Östman, som får en jättebra assisterande tränare vid sin sida. Jag kan säga så här, hade jag rekryterat ett tränarteam så hade Jacobs varit långt, långt upp på min lista av potentiella assisterande tränare. Men det lämnar ju mig, de sitter ju inte i skiten Oskarshamn, men de tappar ju en väldigt värdefull pjäs i form av Jacobs, det är en sak som är säker.
Ja, men precis. Men jag har förstått att de är rätt långt fram i den processen. De kommer tappa Tjärnqvist också. Nu vet inte jag exakt vad Tjärnqvist ska göra nästa säsong, men jag har hört att Kristoffer Norgren, som faktiskt sitter i disciplinnämnden just nu och är tidigare lagkamrat med Martin Filander, de har en god relation med varandra, att han är den som ska ta Jeffs jobb som försvarstränare i Oskarshamn. Och det känns väl ändå, det känns ju fräscht eftersom man inte har sett Kristoffer Norgren. Jag har i princip inte sett honom sedan han la av i kvalserien 2014 med Örebro. Det är ju disciplinen där man har sett att hans namn har förekommit. Så han har i alla fall haft någon form av kontakt med hockeyn.
Men det blir stora skor att fylla. Men rent bildligt så fyller ju den stora Norgren de skorna i alla fall. Men det här får mig till den bästa bryggan någonsin i poddens historia. Känn på den här. Johanne Tyrväinen stängdes av. Och Thomas Bulan Berglund, han var rasande på fyra matchens avstängning. Och han förstod ingenting, för det var ju tidigare spelare som var med och tog beslutet. Nämligen
Kristoffer Norgren.
Exakt. Vilket för mig oavkortat in på Johanne Tyrväinen.
Ja, och där har inte du varit särskilt populär i Luleå, som jag förstår det.
Nej, det har jag inte varit. Och det, alltså, ja, det förstår man väl. Sticker man ut hakan så får man smälla tillbaka. Så är det ju liksom. Men det som blir ofta när du skriver någonting om Luleå, det blir att det blir personligt mot just Luleå. Att det är Luleå man är ute efter. Att det är Luleå som förening. Eller
men
att det är
vänta
Luleå,
här nu, det var inte rubriken. Jag är inte förvånad att det är Luleå.
På så sätt så var jag inte det. Liksom att det var, alltså, men med historiken där med Osten som överklagade, och det, jag får mig det var någonting med Pekka Saravo eller om det var
du refererar alltså till Osten.
Nej men alltså så här att det jag menar med att typiskt att det är Luleå, det är att de liksom, de känner sig hela tiden lite så här, det är bara för att det är Luleå. Det är så typiskt att vi får fyra matcher, det är för att det är Luleå. Det är det jag menar, att det är typiskt Luleå att man vänder på det för att det han får spela med då, i det här fallet valde att spela honom i juniorerna. Vilket rent juridiskt gjorde man inget fel, för i den nuvarande domen så står det ju att han är avstängd fyra SHL-matcher. Så rent juridiskt, och det kunde jag väl ha varit tydligare på i texten. Men det som blir är att det blir personligt mot Luleå. Och där är ju det som är lite typiskt Luleå, att de blir liksom, nej, men nu har vi fått fyra matcher. Nu jävlar, det är bara för att det är Luleå. Alla hatar oss liksom. Det är bara jävla Stockholm som sitter där och tar besluten. Och alla hatar oss. Och Simor och Sanne Lindström är dum huvud, för han hatar Luleå. Det blir liksom mycket personligt mot Luleå. Ja, det tror jag alla som följer mig i diverse sociala kanaler här på podden också. Det är inte ofta och mycket man har pratat negativt om Luleå de senaste åren, tvärtom. Vi har ju varit full av beundran av det lagbygge och det som Skuggan har gjort där uppe med Bulan Berglund och Engman och gänget.
Ja, Skuggan ska ju definitivt hyllas för det lagbygget han har satt ihop där. Men det som är anledningen till att man ändå känner att det är lite omoraliskt att de gör det här är ju att man tog ju faktiskt bort datumbestämda straff just för att det blev så fel med att man hade SHL-matcher. Ja, precis. Och så flyttades matcher och sen så går man in och spelar J20-matcher istället. Det är det som blir fel ju.
Ja, och när jag började ringa runt där, när jag såg att det började florera liksom, så tänkte jag, oj, då ringde jag till lite personer i diverse positioner på SHL, förbundet. Och alla var så här, nej, det kommer inte ske. Nej, han kommer inte spela, för att det gäller. Och så ringde de tillbaka och då liksom, de var väldigt förvånade, för de var ungefär, andemeningen ska ju vara att de inte spelar i J20 heller. Och då sa jag, men de får ju spela COL. Jo, men det finns en annan bla 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 historik med det, för att man inte vill stoppa spelare från COL möjligheter att vinna. Och det har tidigare funnits spelare som har spelat i landslaget och hit och dit. Men då ringde de tillbaka typ 10 minuter senare och sa att nej, som det är skrivet nu så går det inte att göra någonting. Men jag tror inte att det kommer skrivas så framöver. Nu tror inte jag det kommer bli en ändring den här säsongen, men kanske garanterat till nästa säsong av dem jag pratade med i alla fall.
Jag får bara säga en liten grej också. Jag är glad att det skedde mot Mora faktiskt. Så Mora hade en match för, vad kan det ha varit, en... Ja, nu är jag väldigt långsint där. De hade en match för 8 år sedan kanske, när man bara kastade ner Mikael Wikstrand, Lukas Bengtsson, Jonas Westerling och hela gänget i J20 för att de skulle rädda ett kontrakt, och så bara körde de över motståndet fullständigt i den matchen. Så jag är lite glad att det faktiskt hände mot Mora.
Ja, sluta hata Mora. Nej, men skämt åsido. Men alltså det som är att man läste ju regeln rakt av upp och ner, eller domen rakt upp och ner. Så det går ju inte att anmärka på det. Men det som blir att om man då drar det i, som jag då pratar när jag pratar runt med SHL och sådär. Man ska dra ett steg längre. Då kan man flytta, jag drar sin spets här. Du flyttar upp en junior i då en slutspelsmatch, i första slutspelsmatchen. För att inte prata illa om Luleå så kommer jag säga att man tar upp en spelare i, till exempel, vi säger Leksand tar upp en junior. Den första han gör i den matchen, han kör över Jonas Enroth. Ta med fan, så Jonas Enroth får bäras av. Han får 6 matchers avstängning. Ja, men då flyttar du ner honom i J20, så kan han spela slutspelet med Leksand i J20. Då förstår ju alla hur jävla idiotiskt och dumt det blir, eller hur?
Mm.
Jag sätter det på sin spets. Om Peter Holland, den superfloppen som gjorde det där brutalt fula mot Fredrik Styrman, om Djurgården hade då spelat honom i J20, hur tror du Luleå hade reagerat då? Bara vänd på det. Hade det, om jag hade skrivit det om Peter Holland, att jag tyckte att de nyttiga systemet och att det är typiskt Djurgården och rasat över Djurgården, om det nu var ett ras, tror du Luleå-supporten hade hållit med mig då?
Givetvis inte. Då hade du varit den största Djurgårdshataren istället.
Ja, så kan det vara såklart. Så kan det vara.
Under helgen så tog ju Frölundas svit slut. De förlorade ju faktiskt dubbelt upp under helgen. De förlorade mot Färjestad, som kanske gjorde en av säsongens bästa insatser, med Mitelli Båset, och sen förlorade de även mot Örebro. Det får man säga, Örebro har vunnit mycket matcher här under andra halvan av februari. De har slagit Skellefteå borta, de har vunnit mot Växjö hemma. De har vunnit väldigt mycket hockeymatcher och verkligen tagit kliv upp mot den där toppen.
Jag hade en liten längre konversation med min kollega på C-more, Petter Rönnqvist, och satt och kollade igenom lite stats. Om Örebro hade haft ett bra mycket bättre powerplay och boxplay-spel, rimligtvis 10 poäng till hade man haft då. Rimligtvis ungefär 10 poäng till. 5-mot-5-spelet, där är man ju topp i serien. Fattar om de får ordning då med Odette till exempel på sitt powerplay-spel. Leino har kommit igång lite i ett slutspel. Alltså jag säger det. Jag har sagt det hela säsongen, inför säsongen, att Örebro har ett slutspelsbygge, ett slutspelslag. Det där laget blir inte roligt att göra med ett slutspel. Det kan vi slå fast.
Och sen så är det faktiskt så att Rissanen, som man har i stort sett räknat bort, det är ju någon gång i mars som han ska komma tillbaka i spel, är det sagt från början.
Ja, det är väl en förhoppning mer än ser som en bonus om han kommer tillbaka. Men de har stärkt upp sitt lag väldigt bra. Enroth är vass. Frölunda, visst, förlorat två matcher. Roger Rönnberg var riktigt ilsken efter förlusten i söndags mot Örebro. Tyckte att han kände igen mönster hur man förlorar. Och det var ju lite billiga misstag när man släppte in mål. Så att, samtidigt, jag vet inte om vi ska slå fast att de blir topp fyra. För vi har ju slagit fast att Brynäs och Linköping inte behöver kvala. Och det tror jag fortsatt inte att de behöver göra. Men så vi kanske inte behöver slå fast någonting för alla Frölunda-fans.
Nej, nu slår vi fast det. Nu fortsätter vi på inslagen väg. De når topp fyra. Jag tycker de har blivit så pass stabila. Och alltså att förlora mot Örebro borta och Färjestad borta, det kan ju hända. De kommer ta sina poäng här i slutet av serien. Så jag tycker de är så pass stabila. Och man får in Friberg och Folin och de här i gängorna igen, så att säga. Så att jag tror verkligen att man kommer att vara topp fyra lag när vi summerar detta.
Ja, men fan, jag slår väl fast att de blir topp fyra, så får de väl hänga med sen då.
Ja, precis. Men ett lag som vi kan slå fast att de kommer att vara absolut i toppen nästa säsong, det är Frölunda. Och då pratar jag på damsidan faktiskt, Frölunda. För här har jag hört att de har gjort klart med en riktig jäkla superkanon. Det är faktiskt så att Michelle Karvinen ska vara klar för Frölunda till nästa säsong i Damettan Södra. Så de kommer ju bara traska rakt upp i seriesystemet.
Är det sant?
Hon ska vara klar. Jag har pratat med Kim Martin som givetvis inte ville bekräfta någonting. Men hon sa att de hade gjort klart med ett antal bra, riktigt bra spelare. Så att jag blev ju faktiskt inte förvånad om det kommer någonting annat också. Kanske inte av Karvinen dignitet. Vi pratar en världsstjärna där som ska spela Damettan Södra. Vilket hon visserligen redan har gjort den här säsongen.
men alltså jag menar, jag har sett 10 matcher.
Ja, men alltså jag menar, jag har sett vilken lekstuga hon har haft i Damettan Södra. Och hon skulle ha lekstuga även i SDHL. Så Frölunda kommer ju bara gå raka vägen upp i SDHL.
Det är kul nu ändå att det är många lag som satsar där. Jag vet ju att Färjestad, du har ju Skellefteå och Malmö har väl en pågående satsning att ta sig upp till SDHL. Och jag tror att det kommer bli jätteviktigt att toppklubbarna, de stora märkena, varumärkena, jag vet att ni supportrar hatar när man pratar om det, om klubbar, men att de satsar på damerna, att de kommer upp i SDHL, då kommer det få konkurrens och det kommer utveckla svensk damishockey garanterat.
Jag tror ju på sikt så kommer man också att utöka SDHL. Jag skulle kunna nästan slå fast att man borde göra det så snart som möjligt. Det är väl...
Ja, men, vänta, nu, där, ska du ställa ett krav eller?
Ja, kanske. Nej, men så här. De borde faktiskt utöka serien. För att när du har så pass stora lag som Färjestad, Skellefteå, Frölunda och Malmö på väg upp. Vi pratar lag från stora städer. Det finns en djupt rotad hockeykultur i de här städerna också. Så tycker jag att det är läge att göra det. Jag vet att det finns en debatt att det är inte tillräckligt mycket svenska spelare som är i de här lagen, för det kommer komma ett krav här att man måste vara x antal svenska spelare, man får inte ha för mycket importer i lagen. Men jag tycker ändå att det finns ett läge att göra det nu, att verkligen, för att nu är lagen och klubbarna beredda att satsa. Sponsorerna ställer den typen av krav på att man ska ha en riktigt bra damsatsning. Jag pratade med Malmös ordförande igår, de har en ganska hög budget redan på sitt damlag, men de kommer satsa ytterligare 2 miljoner, om de 2,5 till och med, om de går upp i SDHL. Så de är ju verkligen beredda att lägga ner tid och kraft och pengar på det.
Jättebra. Och nu tror ju du, jag förebygger det här, nu tror du att jag smörar bara för att jag har kritiserat Luleå. Då förebygger jag att ditt hån kommer här. Men klubbarna kan ju, SDHL, alltså klubbarna underifrån, kan ju blicka mot Luleå. Hur har de jobbat för att implementera att fansen ändå har tagit det så pass mycket till sitt hjärta? Man pratar om dam och herr, man pratar liksom inte om Luleå, man pratar om herrlaget. När man pratar om damlaget tidigare var det liksom Luleå eller liksom en förening och damlaget, utan nu är det ju liksom, det sitter ju ihop, och där tror jag att alla klubbar måste blicka dit mot för att få framgång.
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp.
Perfekt. Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring. Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
Det är väldigt många som vill att vi pratar om bottenstriden, så att det finns folk som vill ha tips och råd på hur man ska kunna sova om nätterna när man är inblandad i den här bottenstriden. Och så, har du varit inblandad i någon riktig bottenstrid någon gång?
Vi var med Timrå ett år 2000, året efter lockout-säsongen hade vi tufft. Vi slutade ingenmansland den säsongen, men vi hade möte med Södertälje hemma. Därefter skulle vi möta Färjestad och HV71 borta. Så att det var ju, hade man torskat mot Södertälje och haft två borta matcher så hade vi varit rejält i skiten. Lyckades vinna mot Södertälje hemma. Lyckades vinna mot Färjestad borta och till och med mot HV borta. Tre raka segrar, det räddade den säsongen. Men satan vad jag mådde dåligt den tiden.
Var det så att det var ute på gatorna man blev, man fick saker mot sig då, eller?
Nej, nej. Utan Timrå hade ju haft några år av framgång, men samtidigt var det en ganska ung förening, alltså med, som hade haft framgången. De har ju en jättediger historik, men det var ju bara några år innan dessförinnan man hade spelat i Hockeyallsvenskan och Division 1 och tagits upp därifrån. Så att det var ganska snällt. Men när vi är inne på då, Linköping Brynäs har vi slagit fast tidigare att de slipper kvala. Är du beredd att släppa ditt Brynäs? Ska du stå fast vid att de slipper kvala, eller vad säger du?
Nej, man borde göra det, men jag var ju faktiskt ute lite på Twitter och skrev att jag kanske var beredd att backa lite. Jag får göra en Sanne Lindström och, som du gjorde när du backade lite grann på Linköping då för någon vecka sedan här efter alla förluster som radade upp. Men de har ju bäst läge av lagen som ligger i botten, om man nu kan säga så. För de har ändå 53 poäng, och vi får utgå från att 60-poängsspärren ändå finns där någonstans, så är det ju två segrar och någon ströpoäng som de behöver ta på 9 matcher, och det bör man ju rimligen klara av. Brynäs framförallt kan ju börja med att göra mål, för de har faktiskt ett bra försvarsspel. Bra målvaktsspel.
Christian undrar här, när Brynäs kommer de göra någon mer mål denna säsong? De har alltså 216 minuter utan mål.
Till och med 220 minuter, för de hade ju en sadden också i tisdags förra veckan.
Och Britt-Marie Olsson.
Kom igen Britt-Marie, kör för fan!
Jag vet fortfarande inte om det är den Britt-Marie, men Britt-Marie undrar varför Brynäs har så förtvivlat svårt att göra mål. Spelsystemet, är de sönderlästa? Tycker de liknar Karlskrona när de var uppe och vände senast? Kör för fan! Nej, men alltså spelsystemet, ja, jag vet inte riktigt om det är det. Alltså Brynäs har ett trubbigt lag. När Palve inte är så bra som Palve har varit tidigare. Timmarsov tycker jag har slocknat lite. Rudin lite formsvacka. Greg Scott är inte den spelaren han var för 2-3 år sedan. Det är ganska trubbigt. När mot Leksand till exempel. När Oskar Eklind typ är den bästa forwarden mot Leksand. All respekt till Eklind, absolut. Men han är bästa forward. Då vet man att det är något problem. Var ganska liksom, Palva har mest poäng i Brynäs. Han har gjort 29 poäng. Verono, han har gjort 28 mål. Det är liksom ganska talande för att de är trubbiga framåt.
Ja, men så är det. Men du, vad har du fått för intryck av Marek Hrivík här under helgen då?
Bra ändå. Jag tycker han är gedigen och bra. Alltså, han är ju, ja, han är så bra som han var förra säsongen. Så att det är en jätte injektion. Sen är det klart, Zacke blev ju läskigt skadad. Oj, vad läskigt. Såg den här situationen där mot Rögle?
Ja, det var riktigt obehagligt. Det var väldigt, väldigt skönt att det gick bra.
Ja, och så han, Zacke var borta. Roma var borta i lördags. Men alltså, när du får den centrallinjen där så kommer ju liksom, allt kommer inte handla om Hrivík, förstår du, utan det kommer ju bli en liksom en härlig balans däremellan. Han kommer inte få lika utpräglad go-to-guy-roll som han hade i fjol när han spelade 25 minuter i stort sett per match där ett tag. Det kommer ju vara lite mer mildare, och det kommer han må bra av också, helt säker på det.
Men han var ju samtidigt inne, han spelade powerplay och han var ju inne när de skulle försvara, så att han är ju inne i alla viktiga moment.
Ja, och så här är det med Marek Hrivík. Han gjorde 51 poäng i fjol. Även om han hade gjort 35 poäng förra året så hade han fortfarande varit jäkligt nyttig. För man pratar ju nu offensiven hur mycket poäng han gjorde. Ja, hans styrka tycker jag, det är hans tvåvägsspel. Just hur jäkla bra han är defensivt. Det var ju även tränarskifte i Hockeyallsvenskan där Viktor Stråle ersatte Hans Wallson. Är det ett av de märkligaste pressmeddelanden som Alm skickade ut? Vad var klockan då när de skickade ut att de entledigade Zachrisson, alltså Patrik Zachrissons brorsa och Daniel Kasselstål? Vad var klockan då?
00.35 på natten, i natten mellan fredag och lördag. Det var ju precis som att det där hade skrivits från hotellet i Västervik, för de hade ju mött Västervik på kvällen och skulle möta Västervik dagen efter. Så det var ju precis som att de kom på någonting där i baren på hotellet och skickade ut det 00.35.
Tror du inte ordförande satt på Leris i Almtuna eller i Uppsala och kollade på matchen och gick hem och tog sig något järn där? Och, nej, nu får det jävlar i mig vara nog liksom. Nu gör vi det här.
Ja, men faktum är att jag tror att man ville, så är det, man ville göra någonting. Jag tror man hade pratat om den tid, att man ville göra en förändring, för Almtuna är ju den situationen, man har ju spelat så vansinnigt mycket matcher. Man har ju faktiskt bara 3 matcher kvar att spela i den här grundserien. Södertälje har 6 matcher kvar och ligger ju bara 4 poäng efter, tror jag det. Så att man vill förbereda truppen för om det blir ett kvalspel mot Troja. För det kan vi slå fast att Troja kommer att spela den där kvalmatchen mellan lag 13 och 14. Tar du namnet på han som tog över Almtuna? Eller?
Nej, det gör du i alla fall. Det gör inte jag. Jag var inte vaken.
Han heter Jimmy Anderström. Och, jag tror man formulerade så här att han tar över som huvudtränare tills vidare. Och man skrev även i pressmeddelandet att de entledigas tills vidare.
Okej, okay. Ja, då kanske plockar in det. Kanske blir det en sån här Leif Bork-variant eller Strumpan. Han var i Södertälje eller Bork i Brynäs. Så att, blir det kval, ja, men då får vi plocka in dem igen då.
Linköping hade väl också det med Mats Wederståhl. Det var väl in och ut där ett tag i Linköping fram och tillbaka, va?
Ja, det var just det. Det var i början av 2000-talet på den satsningen. Men åter till Björklöven och Stråle. Du känner ju Stråle i alla fall rent sportsligt lite bättre än vad jag gör, med tanke på att han har varit i Panten och Malmö. Vad står han för och kan han göra skillnad för Björklöven?
Ja, men det tror jag. Alltså, Stråle är ju en extrem hockeynörd. Och han är ju precis den här tränaren som du pratade lite grann om där tidigare. Att en tränare som är beredd att göra de obekväma sakerna. Han är inte polar med folk hit och dit. Han gör det som är bäst för stunden. Det kan vara mycket obekvämt att jobba med Stråle, som jag har förstått det på de spelarna som har jobbat med honom tidigare. Det skulle kunna vara exakt det som Björklöven behöver också.
Ja, spännande. Får se om han får spelartruppen med sig, att han har liksom den känslan. För det hade inte jag riktigt, det har inte jag fått uppfattning att han hade i Brynäs. Och det är ju såklart den viktigaste aspekten när du kommer in som tränare, oavsett under säsongen eller inför en säsong, så att du har spelargruppen, truppen med dig. Så att, det ska bli intressant att se. Och nu när Hans Wallson valde att lämna, men ändå att det sker en förändring, det var ju tvunget att göra.
Ja, precis. Vi var inne på det förra veckan att det kändes som de hade tappat all form av energi. Vi spelade in det där vid lunchtid på söndagen och sen så kom det ett pressmeddelande. De var ju inte riktigt lika sena som Almtuna. De skickade ut sitt 22:55 istället.
Ja, nej, men intressant att se. Men vi kan väl hålla oss kvar lite i toppstriden där. HV, det blir ingen poängrekord. De förlorade mot Västerås. Det har gjort 2 gånger nu. Ett slutspelsskräckgäng. Jag vet inte, de hade väl någon 7-0 förlust tidigare under säsongen. Och,
ja, 7-2 till Västerås blev det tidigare under säsongen. De har vunnit sina hemmamatcher mot varandra, ja, i alla fall. Men ett lag som vi i alla fall har flaggat för lite grann här tidigare under säsongen i podden är ju BIK Karlskoga, och i veckan blev det ju klart att Mikael Daggen Eriksson faktiskt avslutar sin hockeykarriär. Det var väl rätt så väntat att han skulle göra det, men jag tycker faktiskt att vi ringer in, ja, Daggen till podden och hör vad han har att säga. Han brukar surra rätt gott med
helt
Daggen,
rätt,
faktiskt.
Helt rätt. Jag kör Daggen, hur är läget?
Det är bra, efter omständigheterna ändå, men kul att vara med. Poddebut som sagt, och det ska bli riktigt kul.
Hur känns det att ha det här på sitt visitkort nu? Mikael Daggen Eriksson, hockeypensionär.
Jo, det känns väl så där, måste jag säga. Jag har bara varit inställd ganska länge på att jag ska sluta. Trodde väl egentligen inte att jag skulle kunna spela någon mer, men hade förhoppningar att testa en sista gång, men det funkar inte. Foten håller inte, och när jag väl sa det så var det otroligt tungt, måste jag säga. Jag trodde inte att jag skulle känna så, men det har varit en riktigt känslofyllda dagar, måste jag säga.
Vad hände när du kom hem där på eftermiddagen, när du hade tagit beslutet?
Ja, men som sagt, jag gjorde ett sista tester och gick in till tränarna där och sa att nej, men jag skiter i det här. Jag orkar inte mer. Och sen tog bilen hem och sen satt jag med i soffan och bara, då sjönk det liksom in på mig på något sätt att ja, det var sista gången jag liksom spelade hockey. Och då var det väldigt känslofyllt och liksom, det kom över mig på något sätt. Men sen så, som tur är, så har man en dotter som hon bryr sig inte så mycket om att jag slutade hockey, så hon gjorde min vardag den dagen ändå.
Men jag känner igen exakt det du säger. När jag tog beslut att spela hockey, även om man, det lät ju som du ändå hade förberett på att det kanske var sista säsongen och sådär, men när det väl landar, när man har gjort det offentligt, man blir helt tom, helt slut. Men min i alla fall erfarenhet, man är aldrig så omtyckt och duktig hockeyspelare som den dag man lägger av.
Nej, det märkte jag också. Det är väl jäkligt skönt att få de orden och lite ryggdunkningar såklart, men Det var jobbigare än jag trodde faktiskt. Jag var förberedd ganska länge. Jag hade väl bestämt mina säsonger att det skulle bli min sista säsong. Så på något sätt så hade jag väl bearbetat det. Men jag trodde faktiskt inte det skulle bli en sån bomb i kroppen på något sätt.
Ni som mötte varandra säkert på den gamla SHL-tiden när du hade dina år i Växjö. Har ni haft några duster mot varandra?
Det har jag haft. Jag minns en match nere i Växjö där när Daggen var med där. Jag hade ju bara hört talas om Daggen och varit och kollat på honom i Karlskoga och visste att det var en jävel som flög runt där. Han skulle åka och käfta hela tiden. Och vi kom ju där i Färjestad som svenska mästaren mot en jävla brödgäng som Växjö liksom.
Jag kommer faktiskt ihåg det här. Det var Christian Berglund skulle åka över på våran planhalva och drar upp en klubb i ansiktet på mig på uppvärmningen, och det blir lite tumult där. Och jag vet inte om det är Tollefsen som står och drar och det blir lite slagsmål, men grejen är att jag sitter på bänken hela den matchen, så Christian får ju njuta av och sitta och skrika, men jag inte kommer spela någon mer ändå, så det var hemskt att få se det.
Vad säger du annars om din korta SHL-karriär då?
Nej, kort som sagt, jag tyckte inte jag gjorde så mycket avtryck. Tyckte att jag blev lite nöjd när jag kom dit faktiskt. Jag är SHL nu, jag är nöjd här. Jag tyckte inte jag tog chansen riktigt. Kanske inte heller var redo och inte var tillräckligt bra tycker jag heller. Men som sagt, kanske blev lite nöjd att jag bara var i SHL. Kanske kunde ta lite mer chansen och spela mitt spel lite mer. Men tycker jag inte heller att jag var riktigt redo för SHL-spel heller.
Det blir ju 534 matcher i Bofors IK / BIK Karlskoga. Jag säger Bofors IK, jag älskar att göra det. Men tar du vilka de andra sex är som har gjort fler matcher än vad du har gjort i BIK?
Ja, Fredrik Högren, Christian Berglund. Nej, Christian Karlsson, förlåt. Christian Berglund har inte gjort mer. Carl Berglund. Tobias Termell.
Ja, och så en till.
Kristoffer Näslund.
Jajamän.
Jajamän.
Ja, snyggt jobbat. Men du, alltså, Johan var ju inne och tassade lite på din karriär i SHL, men hockeyallsvenskan där med Bofors, alltså, du har ju varit mycket Karlskoga, Bofors, det sitter i väggarna, den här kulturen när man tar emot spelare, tar hand om dem som alla med värme som man pratar om. Hur kan det föras vidare? Sitter det i personerna, sitter det i väggarna, kulturen i föreningen? För det är alltid i Karlskoga med, även om man inte har kanske det bästa laget på papper, så är man med där uppe i toppen.
Ja, men vi har ju haft en stomme som varit här i många år, och jag är inte orolig för Karlskogas del, kan jag säga. Jag tycker att det är väldigt bra händer och jag ser Karlskoga har en väldigt ljus framtid. Men det är såklart som fasen att vi har haft en härlig grupp att jobba med varje år, och det viktiga för oss är att de som kommer hit mår bra och presterar på högsta nivån, och det har vi fått verkligen, att de nya kommer hit. Nu är det en liten annan sits tycker jag, Karlskoga. Man kanske har råd att värva lite mer etablerade spelare som är redan klara på ett annat sätt, så ja, jag ser en väldigt ljus framtid för Karlskoga faktiskt. Jag tycker jag lämnar över dig precis rätt tider.
Men du, kommer du vara nere där på fredagar? För det går rykten om, man har hört talas om att det var rättegångar på fredagar. Stämmer det? Att man har, så här, om det har varit någon böter och någon vill överklaga? Jag berättar lite mer om det.
Ja, det har funnits många. Vi har rättegångar. Så fort du är missnöjd med någonting så får du ta upp i rättegång. Så får laget stå och bedöma om man tycker att han har rätt i sak eller inte. Så det har varit otroliga rättegångar under åren faktiskt. Jag vet att Fredrik Eriksson en gång får inte ha ytterskor i omklädningsrummet. Malmö och Fredrik Eriksson hade brutit foten tror jag, så han gick in med kryckor och då fick han ju böter för ytterkrycka fick han ju där, så. Ja, det vart ju en rättegång. Så han tog upp det i rättegången, då fick han ju dubbelt betalt sen, fick han ju betala så. Det var inte så populärt.
Ja, jag har hört talas om det här. Det spreds hela vägen när jag spelade Färjestad. Jag tror vi försökte liksom efterapa det lite, men det funkade inte riktigt. Men jag har hört att det där ska vara rätt uppskattat och en rolig fredagstillställning.
Ja, men det är verkligen, det är något som alla bjuder på. Man ser det som en rolig sak, men det har hettat till ordentligt kan jag säga, och det har varit ganska hårda ord i omklädningsrummet.
Men du får tala om hårda ord. Dummarkarriären då? Vi har fått en fråga från Simon Glendert på tal om dummare. Årets domarnivå, han tycker den är horribel på många håll. Och nej, jag är inte enhöjd. Han tycker att den är enögd. Han tycker att det är den sämsta i hans tycke på många år. Har ni någon insyn i hur deras arbete går för att utvecklas? Och du som ändå är på väg in i branschen, vad tycker du om domarnivån?
Jag tycker att domarnivån är bättre i år än vad det har varit på länge. Jag tycker att det är bättre kommunikation med spelarna. De är väldigt öppna för att ta in feedback. Vi har till exempel möte med domarna efter 10 matcher. Så där håller jag faktiskt inte med. Jag tycker att domarnivån har blivit mycket, mycket bättre. Och framförallt så är det ett öppet klimat i Hockeyallsvenskan. Där de vill ha feedback också. Men självklart så blir det ju fel. Det är ju människor där ute som jobbar. Men som sagt, jag tycker att domarnivån är bättre i år än vad det har varit någonsin.
Hur går det då med din egen domarkarriär? Är du på G och kommer vi se dig som Wessner inom ett par år, eller måste du få ordning på den där foten först?
Men det är såklart jag hoppas att jag gör en Wessner-resa. Målet är att döma så högt upp som möjligt, och det är ju SHL för mig. Jag tycker att jag har kvaliteter som domare, men det är ju andra som har också såklart. Vi är en jättebra grupp i Division 1 och J20 som kommer uppåt här, så det är en jäkla konkurrens. Men såklart jag hoppas att få döma SHL och få chansen där och visa upp mig. Och förhoppningsvis gör jag det redan nästa år.
Då kan jag passa på att komma med dumma avslöjande här också. Det kommer att vara två huvuddummar i SHL som lägger av. Det är Belkander och legendaren Pelle Claesson kommer lägga av vad jag har hört, och Jimmy Damén kommer lägga av. Han dömde ju ändå Hockeyallsvenska finalen förra säsongen, så att då kanske det blir lite utrymme för nya förmågor.
Det är väldigt tråkigt att så bra domare lägger av, men det är såklart det är väl positivt för en annan som försöker komma uppåt, men det är väldigt rutinerade domare, och det är ju tufft för teamet.
Men du, om vi går tillbaka lite till din spelarkarriär. Jag vet att det är tidigt att blicka tillbaka, men vad är bästa minnet? Har du något minne som sticker ut?
Ja, men det finns många. Gemenskapen är alltid en grej, men Västervik borta, när vi hade en kaossäsong där, och jag tror att jag åldrades 10 år på den säsongen, och vi vinner liksom sista matchen mot Västervik. Jag vet att jag låg med Rickard Blisran innan och frågade, har du sovit något? Frågan med, och jag bara, jag sover hur bra som helst. Jag ligger vaken hela natten och hade sån ångest för det här. Och så vinner vi matchen, och den känslan, den ångesten som släpper, det var helt otroligt alltså.
För ni hade fått kval, hade ni förlorat den, hade ni fått kvala då? Eller?
Ja, precis. Vi hade ett fantastiskt lag det året i slutet där. Så hade vi var 4 poäng tror jag från 8:e platsen till slut. Och vi låg ju sist hela säsongen. Så hade vi gått i slutspel där, så tror jag att vi hade en riktigt bra chans för att gå upp faktiskt.
Men just det där med slutspel, Karlskoga, man har ju liksom hela tiden pratat om att vara med och stöka till det lite. Även om man varit ett topplag, så har jag i alla fall upplevt att målsättningen inte har funnits där att gå upp, utan vi får se vad som händer, vi stökar till det lite. Men när jag får upp ser Karlskoga nu, när jag hör pratet, så är det mer en uttalad målsättning att vi ska upp. Har jag rätt där?
Ja, det har du. Jag tycker att vi har blivit lite kaxigare på den fronten, och vi har väl en liten bättre ekonomisk del också där vi kan ta lite mer chansningar. Och sen tycker jag väl att, som jag sa innan, att vi kan värva lite mer etablerade spelare nu, och det ger oss ju chansen större att komma till SHL. Och jag tror att hela den här gruppen i år känner att det finns en stor chans att vi tar steget i år. Och tar vi det inte i år, så tror jag att på sikt så kommer Bika Skoga spela SHL.
Men kommer du vara med nu runt laget nu, eller bara har du kapat rakt av och säger nu kommer jag döma, eller är du fortfarande en del av laget, ledarteamet eller någonting sånt?
Nej, jag är med precis lika mycket. Jag kan inte släppa det. Jag måste vara i omklädningsrum. Så de kommer få höra mitt tjat som vanligt, och jag kommer vara med och tjabba och peppa laget och försöka få det att vi tar det här sista steget.
Men kommer du då rent av vara som en tredje länk i båset också på matcherna, eller kommer du, för du har ju varit i båset lite grann har jag sett, men vad kommer hända här nu då?
Ja, ni missade alltså när Carl Helmersson var sjuk att jag har en av en som head coach.
Det har jag sett.
Jag fick ju hoppa in där, Troja borta, och så coacha lite, så då vann vi ju så. Nej, men jag kommer inte vara med i båset. Jag kommer funka i omklädningsrummet och vara en resurs både för ledarteamet och för spelarna. Kommer jag.
Du, jag kan se dig framför mig att du sitter med det kompisgänget som sitter där på sitt plats och gapar. Vi är Helmers hårda grabbar, eller vad de sjunger.
Ja, vi var ju faktiskt iväg med samarbetspartner här i Västerås, och jag och Thelander drog igång lite ramser där, så det var en härlig känsla ändå. Det var skönt att få sitta lite på läktaren och känna den känslan också. Gemenskapen som är runt matcherna, det är ju helt fantastiskt.
Men du, nu när vi ändå har en, får vi kalla dig hockeyallsvensk expert, du har precis spelat. Vilket lag går upp nu när framåt våren?
Ja, men, jag tror på oss. Jag tror på BIK Skoga. Jag vet att HV är superfavoriter, men jag tror stenhårt på oss som grupp. Vi har en större bredd i år. Vi har ett fantastiskt målvaktspar som liksom står på huvudet nästan varje match när vi har spelat lite sämre. Så jag tror att vi har en riktigt stor chans, och jag tror vi kommer ta det där. Men sen så vet jag att i år så finns det 8, 9, 10 lag som jag aldrig har känt har den här stora chansen i Hockeyallsvenskan, och det är väl lite jämnare i år och lite mer öppet än vad det har varit de senare åren.
Du som också har haft förmånen att se alla spelare i truppen på nära håll, vem är nästa Linus Karlsson, om man får säga så?
Ja, men jag är svag för Värnblom i Mora.
Men är inte det så jävla mycket Bikarlskoga över honom?
Ja, jag har faktiskt tjatat något tek på någon gång att nu är det dags att signa för Bik här. Nu, du skulle passa in perfekt hos oss. Men perfekt spelare att ta in. Hade jag varit sportchef i SHL så är det tagen. Han har allt som krävs, tycker jag. Spelsinne, gillar att gå in i tuffa närkamper, kan avgöra matcher. Så det är, jag hade tagit Värnblom alla dagar i veckan. Och jag tycker det är kul att se också spelare från, förr så såg man inte spelare från Hockeyallsvenskan gå in och bli avgörande, som man ser i SHL idag, som Linus, Ros, de är i Oskarshamn. Jag tycker att Hockeyallsvenskan har blivit bättre, och man ser spelare gå in direkt i SHL. Det tycker jag inte man sett innan.
Ja, vi får se om Värnblom hamnar i SHL. Jag har väl fått lite tendenser på att han skulle kunna göra det. Men Daggen, all lycka till med det du ska ta dig an härnäst.
Ja, verkligen.
Och, jag antar att du kommer vara närvarande när Kribbe, kallas han va, Christian Karlsson, när han hyllas på lördag.
Ja, fy fasen, det kommer bli stort. En grym hockeyspelare och fantastisk människa framförallt. Så det ska bli kul.
Men fan, kan inte vi köra en livepodd när din tröja hejsas upp i taket då?
Ja, det tror jag inte kommer hända, men det ska bli kul att få. Kribbe har varit med mig från start, så det ska bli kul att få ge han de hyllningar han förtjänar.
Ja, men Daggen, skitkul att du ville vara med och surra lite hockey, och bra att få lite insyn i Hockeyallsvenskan via dig. Och lycka till med domarkarriären och hockeypensionärslivet, och jag vet, nu ska du sitta på läktaren och du, som spelare, då är du i hetta när du spelar. Men skrik inte på domarna när du sitter på läktaren. Det kan du lova i alla fall.
Jag lovar.
Jäkla profil som man kommer sakna där i. För mig har det varit Karlskogas hjärta.
Ja, det har det verkligen. Det har ju varit han som har burit det vidare efter alla profiler som har varit där, med allt från Kribbe Karlsson till Carl Berglund, Fredrik Högren. Innan dess var det Björn Kindahl, Martin Thelander, Per Sveder.
Bra namn. Ja, det är bra namn alltså. Fin karriär, och en stor anledning att det har gått så bra. Det blir spännande att följa avslutningen av SHL och även Hockeyallsvenskan. Det är ju så mycket härlig hockey var framför oss.
Ja, det får man verkligen säga. Och nu kommer vi från och med nästa, det är bara någon dag bort här, det är ju morgon tisdag som det kommer vara mars, och då ska vi äta marsipantotta på torsdag, när det är första torsdagen i mars.
Ja, det får avsluta veckans podd. Vi har babblat på, vi har surrat så mycket, vi har haft så mycket, så vi hoppar tävling. Jag vet att en del av er kommer bli arga, men den som väntar på något gott, den väntar aldrig för länge.
Tack för att ni har lyssnat. Ha en bra vecka.
Hej då!
du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.